till ett alldeles nytt avsnitt av den alldeles nya podcasten som heter Kvartsamtalet. Med Anita Clemens, Ann Söderlund och Nisse Edwall, och jag heter Manne Forsberg. Och här är det så att vi pratar om relationer i vid bemärkelse, och vi försöker hålla oss kort. Vi har en kvart, en akademisk kvart kan man säga, till vårt förfogande för att grotta i en relationsknut och förhoppningsvis då lösa upp den under samtalets gång.
Ja. Mm. Och det avsnittet kommer en gång i veckan.
Ja,
en
precis.
Kvart i veckan.
För fan vad lyxigt. Woo!
Ja, och jag, eftersom jag är den jag är, så har jag ju ställt en klocka i vanlig ordning. Mm. Men eftersom ni är de ni är, så har jag ställt klockan inte på en kvart, utan jag har ställt den på 20 minuter.
Ja, men det är en bra.
Ja, det är en akademisk kvart, eller?
Kompetera inte att du är någon sån här tidsfascist.
Jo, exakt.
Det är. Ja. När det ringer, då får man helt enkelt inte fortsätta.
Så att men nu har jag ändå gett 6 minuter sömsmån.
Ja, det tycker jag. Det var ganska generöst. Jag börjar direkt, hörni. Jag
ska första fråga innan vi drar. Heter vi kvartsamtalet i bestämd form?
Absolut.
Ja, verkligen.
Wow, okej. Okay. Jag trodde det var ett kvartsamtal.
Alltså, det är så nytt här, så vi vet knappt ens vad vi heter. Fast vi är ganska överens. Det är bara Ann som heter kvartsamtal.
Det roligaste är också att alla kommer på hur den här podden ska se ut i deras huvud. Det är inte kommunicerat.
Nej, vi har ingen aning. Eftersom det är jag som är liksom värd för just det här avsnittet, så blir det det som har utspelats i mitt sjuka huvud som kommer serveras er nu.
Jag tänker bara så att vi ska säga hej och välkomna alla nya lyssnare. Fantastiskt kul att ni är med oss på den här resan. Hoppas ni gillar oss. Om ni tycker någonting så får ni gärna kommentera i våra respektive sociala mediefiler. Man hittar Nisse och Mannes program i Nisse och Mannes feed. Ja. Och vårat program i våran feed. Och allas program i allas feeder. Så man kan bara hålla på och byta hur man vill.
Just det,
man
vill gärna ha
brev också.
Och sen finns det ett lyxprogram där alla de här kvartarna finns samlade en gång i månaden. Och den läggs upp i varannans feed. Vill säga vilken?
Ja. Det är sista fredagen varje månad, så då tar ni ledigt, går lite tidigare från jobbet och har det riktigt.
Jag säger Clara Henry.
Ja.
Vi förstår ni varför.
Ja.
Glasklart.
Mm. Jag skulle prata lite grann om någonting som verkligen verkar vara det som man ska ägna sig åt 2018, eller kanske ännu mer 2019. Det är öppna förhållandet.
Så kvartsamtal denna vecka kommer alltså handla om
öppna förhållanden. Och jag läste till exempel då Julia Björnstedt i GP en krönika om att hon hade haft någon liksom traditionell fika med sina kompisar, och det var en av de här tjejerna.
Cancer, Julia.
Exakt.
Fan vad du läser GP.
Ja, jag läste om dig GP också. När du pratade om att du är en curling pappa.
Ja,
är det din go-to-tidning?
Jag läser alla svenska tidningar. Ja, hon hade någon fika med en kompis som hade kommit dit fullkomligt glädjestrålande. Bortblåst var det liksom trötta, småbarnsglåmiga. Alla undrade såhär, vad fan är hemligheten? Och då berättade hon att hon hade precis börjat med öppet förhållande. Hon hade insett, hon och hennes kille då, att vi kan inte och vi ska inte vara allt för varandra.
Men det är inte vem som helst hennes kille heller.
Men det var inte Julian Björnstedt som hade öppet.
Nähä, okej.
Nej, Emanuel Karlsten. Och det handlar inte om Julia och Emanuel Karlsten.
Ja, det hade varit kul. Det hade varit saftigt.
Men det handlar inte om det.
Nej.
Utan någon kompis. Du får lyssna
älskar
lite.
Älskar fake news som vi kommer kunna sprida.
Ja, det är så jävla kul att Emanuel Karlsten har börjat knulla runt nu.
Jag låg med honom häromdagen.
Och Julia är liksom jätteglad över det här.
Vi tillsammans, ja.
Nej, och då
besviken.
De hade kommit på att vi kan inte vara allt för varandra. Och dessutom, så här, om man knullar med någon kanske till och med på arbetstid mot kopiatorn, då kommer man ju hem med massa energi. För man är liksom redan, man kommer hem och har fått bekräftelse. Så man behöver inte vara så här, ge mig bekräftelse. Utan man är glad, man är kavat, man kan ge bekräftelse till andra.
Och man kan knulla mer.
Ja, precis. Man kan knulla på liksom knulligheten och fantisera om oj, kopiatorn och så här.
Kopiatorn är bra också, för då kan man få såna här fräscha bilder på rövar som man gör när man sitter på kopiatorn och trycker på.
Så man kan ta med och visa för sin partner. Så det här kanske kan vara någonting. Och då antingen så är det ett tecken i tiden att det är det här man gör. Eller så har jag blivit så pass gammal så folk har varit tillsammans så länge så att de börjar öppna förhållanden, och så har det alltid varit. Vad har vi på? Öppna förhållanden. Jag vill göra en kort runda här. Ann, vad har vi?
Alltså, jag hör vad du säger. Jag tänker mycket på Frankrike. Där det är liksom är mer undantag än inte, höll jag på att säga. Förlåt.
Mer regel än undantag.
Ja, just det.
Kan vi ta bara om det här? Jag tänker oavkortat på Frankrike. Där det är mer regel än undantag att ha en liten madame eller monsieur i Pot-en-Bravide. Där vet alla om det. Ingen pratar om det. Och det verkar ju funka fint. Eller?
Just hur ser relationerna ut i Frankrike, tänker jag?
Man glider ner på
Hugo-Bolonger. Eller älskarinna eller älskar
bär. Nej, men jag har förstått att det där är ganska jämlikt. Att liksom en baguette i kaffet
En baguette i fittan, ingen kan se att det.
Nej, det skulle de aldrig säga. De har stil och klass.
Ja, men det här är intressant. För men det här är en
månghundraårig tradition.
Ja, men du pratar om något annat än öppet förhållande. Så att man har konventionellt förhållande, man ska inte ligga med andra. Men vad man gör i hemlighet spelar det ju ingen
lönndom.
Anita.
Ja, men det finns ju någonting med det här att jag kommer att ihåg mina singeldagar där man har så här, när man precis gått och legat.
Var du så när du var singel?
Ja, hela tiden.
Det känns som en helt annan människa, ja, tycker jag.
Och jag tänker exakt på det du säger, att jag var en helt annan människa. Man blir fnisshysterisk, man blir lite galen. Det är en galenskap. Om man nu börjar kombinera ihop den galenskap med en vanlig relation, ja, det kanske är ett fungerande recept, inte vet jag.
Men
jag
måste för att bara... man får ligga så mycket man är fnissig. Man går omkring hela tiden med ett påslag av endorfiner.
Men när du berättade om din 40-årsfest. När
du låg med alla.
Ja, när du låg med, nej, men jag när Joel höll ett tal där han berättade om hur ni träffades. Det kändes inte som en fnissig singel han träffat. Det kändes som en väldigt målmedveten...
Nej, men var inte fnissig innan knull, var fnissig efter knull.
Ja, för att det var väldigt... nu ska vi knulla, ska vi få det överstökat då? Det kändes mer som den Anita jag känner än den fnissiga singel...
Du ljuger alltså.
Jag ljuger. Nej, men jag bara säger att man blir så full av endorfiner, man är liksom lite tokig. Du vet ju alla som har en så här nyseparerad kompis som är så här, jag knullar 8 gånger. Alltså man är helt tokiga.
Säg inte om, prata inte om mig. Jag har inte tillåtit det.
Nej, och sen så då kombinerar jag ihop den tokan tillsammans i det här relationen. Ja, det kanske löser en spark, för ofta så kan det ju vara så att när man inte knullat på ett tag, då blir den här knullbarriären så extremt hög. Men när man börjar knulla så är det bara någonting som bara sker.
Knullbarriär, är det slidkrans?
Det är slidkrans. Ja. Nej, men, och då finns det helt plötsligt inget motstånd alltså, till att ligga. Däremot så tror inte jag på att fnitterfian kan liksom
kombineras med
relationen. Där tror jag att det blir knas. Så man ber om knas.
Men tror du inte, men om man säger så här att man för in fnittret i relationen, att det blir något fnittrigt av ens liv. Det kanske är det du behöver, Anita. Du kanske ska vara lite mer fnittrig bara.
Absolut, men jag tror att så här, när fnisset är dedikerat någon annan, kommer du verkligen fnissa igång på husbord.
Som att om du var ihop med Manne och sen så hade du någon grej med mig och så kommer du hem till Manne och han står med febriga barn och har lagat middag och så är du fnissig och bara, nissar, det är så himla krokig snopp, det var så roligt. Ja, jag vill längta efter att jag får träffa den igen. Att jag känner att det kanske inte skulle ha varit kul.
För då har vi blivit kompisar.
För så här, ni måste ändå erkänna, ofta kommer man hem, någonting har hänt, man kanske har varit på någon tillställning, något har hänt och så är man så himla glad och så öppnar man dörren.
Jag har inte krokig snopp.
Inte heller. Så tänker man så här, nu ska jag vara så jävla härlig, kåt och tacksam. Och så ser man den där surputten stå där med något skrikande unge, så tänker man så här, shit, jag hatar honom lika mycket fortfarande. Alltså inte hata på riktigt, men man tänker så här, och så rinner allt det där fnittriga kåtet, allt det där man skulle ge som man gav i början, rinner per automatik av en.
Ja, men då kanske det funkar då helt enkelt baserat på det, på grund av att då lämnar du det vid dörren.
Du har ju en liten mysig hemlighet som du kommer hem med och bara, och nu kommer jag hem till min fina surputte som jag definitivt inte kommer ligga med idag, men jag har läggt ändå. Nisse, vad säger du?
Får jag bara lägga till en grej?
Nej, du vill alltid lägga till.
Jo, men för att jag har noterat att jag har tänkt på det så himla mycket, det är därför den här frågan är så himla intressant. Alla man känner som har tillsammans ett tag lever ju i någon form liksom tyst överenskommelse om att allt är en lögn liksom. Ja, men alltså lite grann så.
Tror ni bränna?
Jo, men såna här grejer som att säga, jag är en smartare, du är den, du älskar inte mig på samma sätt, du tycker att jag är dum i huvudet på det. Liksom kommer ut ibland när man är onykter eller liksom när någonting.
Men alla dina kompisar,
nej,
är det
men
så?
Många gör ju det. Jag tänker så här, eftersom allting ändå är som en liten livslögn när man har levt tillsammans länge, läx eller senare ur ett äktenskap.
Ibsen skulle jag säga.
Ja, men alla. Så skulle det liksom... Molière, så skulle det,
men jag känner inte att jag lever i någon livslögn.
Ja, men det är ungefär som vikt. Man tänker så här... jag var hos en kompis här en dag. Hon var så här, gud, jag har gått upp 5 kilo. Det ser man ju inte. Jag bara, nej, det gör man ju inte. Och sen så åt vi vidare liksom. Och vice versa. Vad har du kommit ifrån?
Vad är det för du ska vara för parentes?
Jag vill bara komma fram till att om alla blir lyckligare av fnisset. Mm. Och som man säger så här, man kan ju gå upp 5 kilo. Så kan man tycka så här, det där syns ju inte. Jag tror att det bara tar några växer som vilken reform som helst. Den nya knullreformen. Mm. Om vi bestämmer att det ska vara så här, då kommer det gå några växer och slutar vi röka på krogen. Och så åker vi på höger sida av trafiken. Och det känns helt normalt. Och livet kanske blev bättre.
Ja, så vi kanske
här...
måste ställa om då.
Ja, reformen.
Nu måste vi få in isär.
Förlåt.
Nej, men, alltså, för mig, med Li, som är min fru, så är det så otroligt viktigt att det är liksom min livskamrat.
Ja.
Fattar ni? Alltså att det är så här, som om man, ni vet, på så här nördiga kick-off-grejer med jobbet, när man ska göra såna här tillitsövningar, man ska ramla bakåt, ja, handlöst, och sen ska man bli fångad av sina trötta arbetskamrater.
De, alltså, oj!
Ja, så släpper de. Alltså så, den bilden, så vill jag ju att mitt äktenskap och mitt liv...
Ser du framför dig att du fångar eller blir fångad? Man kan ju inte tänka på båda sakerna samtidigt.
För mig är det självklart att fånga, såklart. Mm. Och att jag blir fångad. Alltså att det är...
Nej, nu frågar jag det. Ja, men då fångas
jag. Nej, men det jag såg framför mig nu var ju jag fallbak. Mm. När jag pratade om det. Mm. Men jag menar, det är ju minst lika... Det är ju inte som att jag tänker att bilden är ju inte att jag ska bli fångad, men ifall hon ramlar, då ska jag gå åt sidan. Så är det är inte så jag tänker.
Nej, men det är nog en viktig inställningsfråga om man fångar eller blir fångad.
Ja, alltså att man tänker rent inställningsmässigt vem man är i relationen. Ja, ja. Ja, då är det väl... Då är, det jag ser framför mig direkt är ju att jag blir fångad.
Mm. Och jag fångar.
Ja, du och jag, vi borde göra en låt och med Andreas Lundstedt.
Nisse, varför står det här i motsättning till att ni ska ligga med andra?
Nej, men för mig, och det här tänker jag att där får man väl i det individuella fallet liksom diskutera sig igenom i sin relation. Vad är okej i den här relationen? Men jag känner, skulle Li föreslå en öppen relation, då skulle jag känna så här: nej, jag kan inte det. För att för mig är det viktigt att vi är ett. Att vi är ett team och vi är ett lag. Och jag kanske är gammaldags, så jag kanske vill köra på vänster sida. Jag kanske vill fortsätta röka på den här härliga krogen. Så jag åker till Köpenhamn och sätter mig bara för att jag ska få röka på krogen.
Håll fast, bara bättre för. Bättre.
Ja, ja, exakt. Nej, inte bättre för, men just det här är det är så jag vill ha det. Jag vill ha det här. Jag vill komma hem och jag vill att Li ska lukta som hon gör. Jag vill inte att hon ska lukta
kuk.
Jag vill inte att hon ska lukta gammal gubbkuk och någon jävla parfym.
Ja, just det, det var
parfym.
En äldre gubbe hon fick ligga med. Jag förstår, det var ingen yngre.
Ja, men hon får ju ligga med vem hon vill då i det här
fiktiva scenariot.
Nej, fy fan, men säga det är inte. Men så Halbergs döda pappa kan hon få ligga med. Ja, men så att för mig så personligen så skulle jag inte klara av att veta vad jag har Li, alltså i det här sättet att se på saker och ting. Så för mig funkar det inte. Men däremot så är jag villig att acceptera att man stipulerar
att Emanuel Karlsson lever så här.
Att Emanuel Karlsson och Julia lever så här. Om de vill det. Men då är det viktigt att man i relationen kommunicerar och är båda med på tåget. För om det är så att den ena vill ha ett öppet förhållande och den andra inte vill det, då tycker jag, då går det inte att ha ett öppet förhållande. Då får man tänka, då får man ta ett grabbatag på den här relationen och tänka så här, är det verkligen vi då? Alltså funkar
det? Det finns ju olika sätt att lösa det här på, alltså öppet förhållande. Jag hade ett kompis för länge sedan som hade som en deal att de fick gärna ligga med andra.
Pratar om det själv nu?
Nej. Om de var utomlands och inte kunde komma fram och de inte berättade för andra. Det finns andra som har så här, vi har ett förhållande men vi måste verkligen berätta. Man får göra det här, man får inte göra det där. Så här. Och sen finns det ju då din modell, den franska modellen, att man är otrogen istället för att ha ett öppet förhållande. Och sen finns det också den monogama modellen som Nisse förespråkar, att man ligger bara med varandra och det är det som gäller.
Men en sak som jag får säga, alltså jag fantiserar ju väldigt mycket om att jag ligger med andra tjejer, alltså när jag runkar. Och ja, det tycker jag, där får jag ju utlopp ganska mycket för den typen av, alltså det är som en ventil liksom.
Jag får så många bilder nu, men
att när jag runkar eller när jag ligger med andra tjejer.
Ja, nej, när du sitter där, det är så ynkligt.
Det är ju någonting med runka, alltså du ska fortsätta med det, men det runka är som att åka Segway. Alltså man känner sig ganska härlig när man gör det, men man ser så fruktansvärt töntig. Alltså om man någon gång, om jag någon gång legat i någonstans i typ sängen, så har vi en sån här garderobspegel och sen så råkar man få ögonkontakt med sig själv och bara helvete. Det var och så är det när man åker Segway också på Hamngatan och så ser man sig själv i NKs fönster.
Jag lägger in fortfarande att det är 2018 och kvinnor fortfarande är väldigt behagssjuka. Mm. Jag känner väldigt många kvinnor vars män har varit såhär, ja men då kommer jag hem och så har du något raffigt på, någon lackig finisha, bla bla bla, sjuksköterska. Eller så tar vi in en till tjej och sitter dit. Och så ställer man upp på det där för att man vill ju liksom vara behagssjuk och man vill inte vara den tråkiga, frigida fittan som man har blivit anklagad för rakt igen om historien. Så man gör det där mot sin vilja. Tyvärr tror jag att det finns kvar lite i det här. Även fast vi är så moderna och vi bara fuck off och knullar och allt vad vi gör kvinnor, så finns det någonting i det där att det blir en könsmaktbalans. Att killarna är såhär, fan vad nice, hej då! Och tjejerna kanske säger, okej, men skulle vi göra det hela tiden?
Men du pratar om det öppna förhållandet?
Ja, okay. Och till slut så måste det krascha. Sen finns det också den aspekten att vissa liksom, det är alltid i en relation så är det alltid en som har lite lättare att liksom hucka folk på kroken.
Vinjett. Dilemmat! Där kommer det.
Vänta, vad sa du nu?
Dilemmat. Vi tänker oss ett sånt här riktigt 2019-par då, som läser
wow, GP framtiden.
Och lever i framtiden och kommer fram till att vi kan inte vara allt för varandra. Vi är livskamrater, vi faller varandra, vi fångar varandra när vi faller, men vi kan också samla in saker på annat håll. Vi ligger med andra. Och båda är jätteglada över det här, kommer hem nästa dag och den ena säger så här: det var fantastiskt, jag låg med 10 pers, alla ville ha mig. Och den andra säger: det var inte ens någon som tittade tillbaka på mig när jag försökte flukta. Eller gjorde det, var en som tittade och gjorde så här kräktecken. Och jag fick inte ligga med någon. Hur fan löser man det när man kommer fram till att så här, öppet förhållande är det bästa, och sen den ena är jättehet på liggmarknaden och den andra är helt ointressant? Anita?
Men, jag funderar på det. Katarina den stora Potemkin, hennes liksom rysk krigare, älskare, alltså livskamrat som hon själv benämnde honom. De hade ju en sån...
Vänta, jag bara, Katarina den stora, var hon gift med någon av tsarerna? Eller var, vem, nej, var de, hon tsar?
Var hon tsarinna?
Hon var tsarinna.
Hon och den här Potemkin, den där han var med i hennes lilla armé där och var en högt uppsatt officer. De hade ju en livslång livskamrat relation. De älskade varandra på en gudomlig nivå, ja. Men de klarade inte av att liksom leva tillsammans alltid. Så att de hade ju älskare och älskarinnor på olika håll. Större behov hos Potemkin än Katarina. Hon hade lite unga älskare då och då som trillade in, men det var ingen som hon liksom brydde sig om. Under tiden Potemkin kunde ha långa relationer.
Men vad han sa den? Alltså,
nej, hon var tsarinna. Ja, han är bara en officer.
Det här är inte viktigt.
Jo, men det som är viktigt här är, jag tänker, alltså, för mycket i de här adliga...
Hon är väldigt före sin tid. Hon är över honom. Hon är också äldre än honom. Allt det där. Och hon är ens älskare, också väldigt unga alltid. Men de lever liksom separerat. Han är liksom i hej och hå och hon är kvar i Ryssland. Liksom. Han är i Ottomanien. Och sen så dör han, pangbom. Hon håller på och sörjer ihjäl, så en vecka senare så dör hon utav sorg. Hur som helst, det jag skulle komma till är att det kanske faktiskt finns en sån konstellation, en livskamratsgrej, där en person faktiskt har ett större sexbekräftelsebehov än den andra. Och då är det helt okej.
Just det.
Jag säger bara att
man inte kan vara allt för varandra.
Ja.
Men här i dilemmat så är det ju inte alls så. Här har de ju exakt samma behov och exakt lika exalterade inför tanken på att de ska få ligga. Det är bara det att den ena får ligga för att den är het på liggmarknaden, men den andra är inte helt på liggmarknaden.
Så båda vill ligga lika
mycket? Ja, här vill de ligga lika mycket. Det är bara den ena som får.
Och ditt exempel är ju också... nej, men ditt exempel är ju intressant på så sätt att... För att om man tänker sig i... kungligheter och andra, de är ju oftast gifta av olika politiska skäl. Mm. Och då var det ju väldigt vanligt... Jag vet ju Gustav den tredje, jag såg en dokumentär om honom. Han var ju, jag vet inte ens om han var hetero. Alltså, och det var när de skulle försöka avla barn, att han, det var liksom, de gjorde i ordning och de skulle försöka ligga med varandra, han skulle få till någonting, och det var väldigt sådär. Alltså det känns ju, det är ju på en annan nivå. Jag tänker, när man gifter sig idag så är det ju oftast i alla fall i min medelklassvärld att man väljer en partner som man typ älskar. Inte för att det är såhär, det här är det bästa för familjen.
Det är någonting som har hänt de senaste liksom 30 åren i relationer, innan man var ju gift utav praktiska anledningar.
Ja, man hade ju inte ens någon klitoris fram till 1999, så att det är liksom... Ja, det finns en otroligt sorglig text.
Hade inte du någon 98? Nej,
som Simone skriver om Sartre, som hade liksom massa älskade
inre. Är det Debois vi pratar om nu?
Ja, oui. Och hon beskriver då hur de är iväg på en resa och de har med sig någon yngre förmåga. Jag tror att de är i forna Sovjetunionen, och hon kommer in till liksom deras hotellrum och han har liksom knullat hjärnet med den här yngre älskarinnan, och hur ont det gör, för hon har ju gått med på att de ska leva då i en öppen relation för att han vill det och tycker att det är rätt efter tidsanda och hit och dit. Och det är så sorgligt, och det är så här, det är alla kvinnor genom historien, 70-tal som 00-tal, att man säger ingen fara, nu är det 70-tal och du får ligga med min man, ingen fara.
Ja,
jag tror inte på att människor föds kåtare än andra. Jag tror bara inte att det är så. Jag har sett bevis på så många tjejkompisar som säger samma sak, liksom min mor. Då tänker jag så här: ett, dålig älskare. Två, arvsynden att få ärva liksom ett sexlida, karar såna och hit och dit. Sexuella övergrepp. Så här, man föds med det man har. Man är liksom kåt.
Men är det här svar på frågan?
Jo, men, det kvinnliga bagaget
jo, men det
har gjort att det har varit problematiskt med det knapplösa knullet för kvinnor. Precis. För att män har levt i något slags patriarkat. Så att även om både män och kvinnor är lika kåta, så har kvinnor haft ett sånt bagage så att det har blivit till männens favör när man har haft olika såna överenskommelser.
Och sen kom friheten p-pillet när killar kunde knulla på en ännu mer.
Men hur påverkar det bagaget oss idag då?
Som hon fick med honom på en swingersklubb, för hon sa såhär, jag vill ha en öppen relation, och han såhär, vill inte. Och sen går det på det här swingerspartyt och det slutar med att han, de får lämna det, för att han, dels går han inte igång på någon, hon träffar en kille direkt, och det liksom uppstår någon typ form av svartsjukedilemma där på plats, och det gick helt enkelt inte att svinga. Så jag förstår exakt vad du säger, och nej, jag tror inte det går.
Nej, men jag tror inte heller, alltså det blir för mycket, skapa för mycket problem och för mycket trassel. Alltså jag vill att mitt privatliv och mitt hemliv ska vara, i en värld som är full av oro och kaos och en arbetsliv där man har 1000 olika jobb, så vill jag ju ändå ha lite lugn och jävla fucking ro när jag kommer hem. Är det för mycket begärt?
Jag tror att vi kan konstatera här att jag hade velat hitta så här ska man leva 2019.
Jag sa ju precis det.
Eller
nej,
inte,
så här ska man leva, tänker jag.
Ja. Du är 10 sekunder nu, Ann.
Ja, jag tror det. Mitt hem är min borg. Jag tänker så här, att vi lägger ner lite om så här, förväntningarna som vi har hela jävla tiden på den normativa relationen. Att killen ska komma och sätta på. Och killen ska hit och dit så här. Okej, bestäm nu. Hur tar du tag i knulleriet så att det blir kul? Kanske ska vi ha lackmuspapper. Kanske ska vi åka någonstans. Kanske, ska vi gå på swingersklubb? Testa allt tills det blir bra igen. Vi knullade ju en gång, nu gör vi det igen.
Okej, du tycker man ska ändå leta i relationen. Fast större sökljus.
Exakt!
Hörrni, tack snälla för att du lyssnade. Snart kommer till sånt här fantastiskt avsnitt av Kvartssamtalet.